Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I dagens poddavsnitt av Alexandra nära ditt hjärta så har jag bjudit in som poddvärd Pamela Andersson som är en av våra fantastiska underbara ambassadörer. Och sen så har vi, Pamela och jag, bjudit in två helt otroliga kvinnor. Den ena, hon är vetenskapskvinna, hon är professor och hon är kardiolog. Apropå hjärtat. Och hon heter Karin Schenk Gustafsson. Och sen så har vi bjudit in vem då, Pamela?
Vi har bjudit in fantastiska Kristina Skolin. Det här glädjepillret som man blir glad bara av att se.
Ja.
Hon ska också få berätta om en hel del nyheter som vi precis fick höra innan vi startade den här podden. Eller hur, Alexandra?
Ja, här kommer det att bli både nytt, nyheter för alla och lite om historik förstås och bakgrund och hur det en gång var och hur det kommer att bli, som vi hoppas, framtiden. Det här med att pratas vid så här intimt och nära i en podd tycker jag är ett underbart forum. Och jag tänkte börja med att vända mig till dig, Karin. För att jag funderade på att det är ju faktiskt och kom fram till att det är ju 23 och ett halvt år sedan. Sen vi, lite drygt till och med, sen vi startade upp 1,6 miljoner klubben. Och jag har ju sagt det så många gånger, och Kristina har ju hört det här också massor med gånger, att vem inspirerade till detta steg och detta initiativ om inte just du, Karin? För jag var ju på ett seminarium, ett föredrag där du pratade då om och berättade för oss i publiken att det här med att genusperspektivet saknades i den medicinska forskningen och vilka konsekvenser det har för alla och vad det innebär. Och inte minst att när det handlar om hjärtat så bedrev man forskning på mannen. Och där satt jag med gapande mun och fladdrande öron och tänkte, men va? Är det så här? Så här kan det väl ändå inte vara. Jag menar, det är klart att kvinnor och män inte är lika, men ja, och så vidare. Och det var väldigt mycket mer av klokskap och kunskap givetvis som förmedlas. Men i alla fall, det var väl det som triggade igång mig så att jag tänkte att nej, det här måste vi ta tag i. Och Karin, eller hur Karin? Mm. Du stod ju där tillsammans med Britt-Marie Landgren, gynekolog och som då var docent men blev professor sedermera och berättade också, det gjorde ju mest hon kanske, att i den medicinska forskningen så var framförallt mannen norm. Och att det här ju inte ger rättvisande resultat när man sen ska ställa diagnos och behandla och så vidare. Och så vidare. Nåväl, nu tänkte jag, Karin, att jag ville fråga dig det jag aldrig har gjort. Hur det kommer sig att du började, att du blev kardiolog helt enkelt. Och vad var det som gjorde att du fastnade för hjärtat och för kvinnohjärtat?
Ja, jag ville bli psykiater från början, men sen så hade jag någon sån här tjänstgöring under utbildningen på Södersjukhuset och efter det vill jag aldrig bli psykiater. Jag kan komma in på det sen. Och sen så hamnade jag på Södertälje sjukhus och där tyckte chefen där, överläkare Alf Nyberg, att jag skulle börja forska. Att han tyckte att jag skulle börja på Huddinge sjukhus som låg närmast. Så började på Huddinge sjukhus på fysiologlab där och jag tyckte det var jätteintressant med hjärtat och fysiologin. Och sen så blev jag överförd till vanliga kliniska hjärtavdelningen. Och där disputerade jag på förmaksflimmer, patient med förmaksflimmer. Och jag hade ju inget genusperspektiv på den tiden. Men det jag disputerade på, det var mycket vanligare hos kvinnor, kom det att visa sig sen. Det var nämligen en reaktion man kan få på olika rytmreglerande medel, bland annat digitalis och kinidin. Att man svimmar och kan dö till och med. Och det visade sig sen att det var ju vanligast hos kvinnor. Men det tänkte inte jag på då. Sen så småningom så blev jag erbjuden att flytta över till Karolinska universitetssjukhuset. Och var där den bästa kardiologin fanns. Där fanns thoraxkirurger och allting. Och jag blev chef för hjärtintensiven där. Oh. Och när jag gick runt där då och gick rond. Det hade jag läst i läroböckerna att hjärtinfarkt var mannens sjukdom. Det här var slutet 80-talet. Hjärtinfarkt är mannens sjukdom. Och hälften av alla patienterna med hjärtinfarkt var ju kvinnor, så jag fattade ingenting. Det stämde ju liksom inte. Och sen så var det en del kvinnor som hade hjärtinfarkt och så skickade man dem på kranskärlsröntgen och då var den normal. Och då behandlar man dem som simulanter. Vi hade till och med en fransk röntgenläkare som kallar dem för koronarsimulanter.
Du, med det menar du alltså att de låtsades? Att man, ja. Man menade att de ja. Inte... Amen.
Ja, och så gick man upp på den och skrev hem dem. Och de blev behandlade i stort sett som simulanter. Och man satt ut alla läkemedel. Många år senare, alltså kanske för 10 år sedan bara, så har man kommit på det att man kan mycket, mycket väl ha en hjärtinfarkt men ha så kallad normala kranskärl. Utan problemet sitter längre ut i kranskärlen som man inte ser på den där undersökningen. Och det sitter i hur kärlet reagerar, det som vi kallar för endotelfunktion. Och det är hot stuff nu när det gäller forskning, de här sakerna.
Och det menar du, det är det specifika just för kvinnohjärtat?
Ja, det är vanligare hos kvinnor att man har det här. Det kan vara män också, men det är vanligare för kvinnohjärtat. Det är mest kvinnor. Och jag drev ju också en jättestor studie som heter Kvinnor och kranskärlsstudien. Och med anslag från amerikanska NIH, National Institute of Health och allt möjligt. Och där har vi fått många fynd och många doktorander. Men där såg vi då att upp till en tredjedel av de här kvinnorna som hade haft hjärtinfarkt, de hade normal kranskärlsröntgen. Så det var väldigt tidiga fynd faktiskt. Mm.
Hur ser det ut idag då med forskning på kvinnohjärtat? Hur mycket har förändrats?
Ja, det är större medvetenhet. Absolut. Och jag bevakar det här med falkögon förstås. Men från början så fick kvinnorna inte vara med i studierna. Och då började man då på det här amerikanska forskningsinstitutet NIH och bestämma tillsammans med världens största läkemedelsmyndighet att så får det inte vara. Och man skapade lagar och rekommendationer om att så här får det inte vara. Och Sverige var väldigt sena med det. Började 2020 började man införa forskningsansökningar som om de inte hade ett könsperspektiv så skulle det inte bli några pengar så att säga. Man var tvungen att ange det.
Så det kom, men det kom 2020. Men du Karin, varför? Mm. Ja, jag måste bara fråga, varför motiverade man inte eller behövde man inte motivera varför man inte hade med kvinnor i studier då? Behövde man inte ge en förklaring?
Ja, det är ju en fråga som jag har funderat på länge. Jag tänker lite, var det lite det här med 1968 och 69 och början av 70-talet med att allt skulle vara lika, allt skulle vara rättvist och även fysiologin skulle vara lika och rättvist. Och då kunde man göra en undersökning på män och sen bara överföra resultaten till kvinnor för allt var ju lika. Mm. Men vi vet ju nu också att de reproduktiva organen, till exempel olika gynsjukdomar och förlossning och graviditet, hur det går, det har också betydelse för framtida hjärt-kärlsjukdom. Så att det är ju kopplat hela tiden.
Allt hänger ihop, ja. Jo, vad du menar skulle jag bara säga. Det är ju lite intressant att säga, eller hur? Mm. Vi kommer ju ihåg det, ja, Kristina, du och jag, mest Pamela också kanske. Fast du är ju så ung, Pamela, men i alla fall.
Tack.
Det här med unisex tänkte jag på.
Ja, lite så.
Då när det också var politiskt, det var ju inte korrekt då att säga att det var några skillnader mellan kvinnor och män och alla skulle vara lika, det skulle vara likadant. Det är det du menar.
Ja, jag menar det, precis. Mm. Och sen så, och i alla läroböcker överallt, så, och så man, en annan orsak var ju då att man hade en åldersgräns när man gjorde undersökningar, till exempel kliniska läkemedelsprövningar och så. Och den var ju ofta 64-65 år. Och kvinnor får hjärtinfarkt senare i livet. De flesta kvinnor är över 65 år när de får hjärtinfarkt. Mm. Så att, och då kom de, syntes de inte i WHO-statistik till exempel. Fanns inga, man, där såg man att det var mycket vanligare med hjärtinfarkt hos män, men det är de yngre åldrarna. Så att det var väldigt dåligt analyserat. Men jag måste bara säga, helt nyligen så skrev en världens främsta kardiologprofessor, Eugene Brownwell, Harvard, Brigham and Women's Hospital. Han är säkert 90 år snart. Men han har stor inflytande fortfarande. Han skrev en artikel om de nya preparaten som man har vid hjärtsvikt när man har normal vänsterkammarfunktion. När hjärtat pumpar som det ska, men man har ändå hjärtsvikt. Och det är också mycket vanligare hos kvinnor. Och där skrev han då om de här nya fantastiska preparaten. Och vi har inte vetat förut hur man skulle behandla det här. Men sen så sa han då att ja, hittills så är det bara gjort stora undersökningar då och visar det. Och sen ska vi fortsätta att göra subgruppsanalyser på kvinnor, svarta, infödingar, etnicitet och sådär.
Ja, det är fantastiskt.
Och då är det så, det här är helt nytt alltså. Då är det så att det är 70-80% som drabbas. Det är kvinnor som drabbas av den här typen av hjärtsvikt. Och så skriver han då att ja, sen ska vi då analysera kvinnorna då, subgrupper. Och det här är alltså 2021 är det här.
Man dånar ju.
Ja, man dånar.
Man dånar, ja. Man sitter, eller hur Kristina, har du svimmat? Nästan. Och sådana här fakta. Det jag bara menar, hur, att man kallar kvinnor för subgrupp för det första. Det är ju det som vi givetvis vi måste betona, att det får man bara inte göra.
Nej,
jag menar, i det här samhället.
Inga subbor heller.
Nej, men visst. Men jag menar, nej, vi är inga subbor, men subgrupp. Att vi skulle vara någon slags mindre grupp som inte är så mycket värd eller inte så intressant. Mm. Eller på något sätt. Men att det är mannen som står i fokus fortfarande. Det är klart att den här forskaren är då så gammal. Så man får ju ursäkta det med att han är så konservativ antar jag och oupplyst, så han har inte hängt med i utvecklingen. Nej.
Och sen är det väl ingen som vågar sig på att rätta honom heller, för att han har så stor makt och han är så.
Nej, jag tycker vi åker dit och pratar med honom. Vi bokar in oss. Vad säger ni? Ska vi inte göra det, tjejer? Vi gör
jag kan
det.
Ändå känna att det är skrämmande att han inte har hängt med då i så fall. Äldre man, men de som har mycket inflytande borde ju hänga med sin tid, tycker jag. Det är inte fylla på att de är över 90. Nej. Min farfar dog när han var 96 och han var stenklar i huvudet och han följde med hela tiden. Och det tror jag att man ska göra. Man kan inte ligga kvar i det gamla.
Det som är positivt här är ändå när man undervisar läkarstudenter och även andra sköterskestudenter och allt sånt där. Så det här är självklart för dem. Det är klart att kvinnor ska vara med. Vadå?
Ja.
Vadå?
Alltså, är det så?
Ja, så är
men
det.
Då har det ju hänt mycket då. Det är ju väldigt värdefullt att veta och betona. Det är
absolut.
Att den nya generationen tänker annorlunda. Ja. Så bra. Ja, då har vi en väldig bakgrund, en kort snabb resumé på din fantastiska gärning. Men att vi alla här har bidragit till, inte minst också du Kristina, genom att berätta om när du drabbades av dina hjärtproblem.
Ja.
Jag vet inte om du själv vill berätta det.
Jo, det kan jag ju väl göra. Men det konstiga är att jag drabbades ju inte. Jag hade ingen aning om att jag hade hjärtflimmer. Nej. Alltså förmaksflimmer. Och det var ju tack vare 1,6 för att du, Alexandra, frågade ju mig om jag ville ingå i en studie.
Ja,
Koala-studien.
Koala, jag skulle få prova på den här hjärtmonitorn, Koala. Och då så skulle jag ju instrueras hur jag skulle använda den där då.
Och då upptäcktes ju faktiskt att jag hade oregelbunden hjärtrytm, vilket kunde indikera förmaksflimmer.
Mm. Och när var det här, Kristina? När var det här?
När var det, Alexandra? Ja.
Det var 2019 var det väl?
Ja, 18 tror jag till och med.
Hösten 2000. Vi satte igång. Ja, just det, samlade in 1000 kvinnor våren och sommaren 2018 var det. Just det.
Precis, 18, 19, 20. Ja, det är väl 3 år sedan. Mm. Har jag för mig, ja. Men som jag sa, alltså jag hade ju inga besvär. Jag hade inte den ringaste aning om att mitt hjärta inte pumpade regelbundet. Och då blev jag ju remitterad till Fares.
Min gamla doktorand, han har disputerat hos mig.
Oj! Ja, jo, nej, men han är underbar. Sen dess går jag ju regelbundet hos honom, och det var ju han då som tog alla prover och EKG och röntgen och allt vad det var för någonting. Och mycket riktigt så hade jag ju då alltså förmaksflimmer.
Men hur reagerade du när du fick det beskedet? När du liksom var helt ovetande?
Jag reagerar väl så som jag reagerar när jag fick cancer också. Ja. Så tänkte jag, nej, men det är ju ingen idé att oroa sig innan man vet hur man kan behandlas. Mm. Och det var ju bara att inrikta sig på att det här kan ju inte vara någonting som är besvärligt eller jobbigt.
Möjligt, eller? Nej.
Det var ju bara att snällt lyda farbror doktorn och äta mediciner. Ja. Så att sen dess har jag ju ätit då en Elitvis och betablockerare som är vara lugnande betablockerare.
Men du blev aldrig rädd, för jag tänker många, när det handlar om hjärtat blir man ju väldigt rädd, många i alla fall. Du kände inte någon sån?
Nej, för i och med att jag inte har haft något som helst besvär utav eller känt av att det har varit jobbigt eller så.
Mm. Om jag får kommentera det, så är det lite svårt just med sådana sjukdomar där man inte har något besvär. Och det är lite lurigt om det är förmaksflimmer. Att vi vet att vi har en hel del dolda förmaksflimmerpatienter. Ja. Där vi inte, och det var ju himla tur att man upptäckte det här. För att
det var en himla tur, verkligen.
Och i och med att du tar den här blodförtunnande medicinen så har du ju skydd mot stroke. Och sen så betablockarna tar ju ner så att det inte går så fort. Så det är jättebra medicin.
Precis. Nej, men så att jag har full förtröstan att det här ska skydda mig så att jag inte råkar ut för en stroke eller hjärtdödning.
Och det som är så fantastiskt är ju att du mår bra av... eller vad ska vi säga, trots behandlingen så mår du bra. Det är det som är så bra.
Ja, oja.
Och Karin,
Karin, vad hade kunnat hänt om man inte hade upptäckt det här?
Ja, då, alltså risken att insjukna stroke är inte kopplat till om man har symptom eller inte. Det är det som är så svårt. Mm. Så att då hade du haft en ökad risk att få stroke och en liten ökad risk att få hjärtinfarkt, men framförallt stroke. Ja. Så att det var ju väldigt bra. Ja. Men det är lite så med högt blodtryck också. Till exempel, folk känner inte av att de har högt blodtryck, men det är jätteviktigt att behandla det när det är högt. Det är lite just sådär när man inte har några besvär men ändå har något. Det är en svår situation som doktor att motivera patienten och så.
Ja, men det är klart.
Ja. Men där tänkte jag fråga er båda, för jag vet... Du, Kristina, är ju mycket för ja, du berättade för oss här att du hade precis simmat mot en sån här jetstream, för du är ju i Närsjö just nu.
Ja, ja.
Ja, att du tycker om, och jag minns oförglömligt när du ledde vattengympapass som en grupp från 1,6 fick njuta av när vi var hälsa på dig där nere. Ja. Så du rör dig ju alltså naturligt, du gillar ju att röra dig, eller hur?
Oh ja, det har jag ju alltid gjort. Mm. Jag har ju alltid varit väldigt noga med gymnastik och rörelser. Och, särskilt i mitt yrke så är jag ju tvungen att vara i form helt enkelt. Och jag älskar ju att dela med mig av må bra tips till exempel. Om hur man både ska äta och hur man ska tänka tycker jag ju är väldigt viktigt. Ja. Alltså den mentala hälsan
är
oerhört viktig. Så att man bör träna sin hjärna hela tiden. Och sen har jag ju råkat ut för artros. Så att jag behandlar mitt vänstra knä och mitt vänstra ben med rörelser. Alltså jag har ett rörelseschema.
Ja.
En app på mobilen som heter Joint Academy. Som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Man får dagliga övningar. Och det hjälper mig att hålla artrosen borta.
Det är ju lysande att höra. Och hur är det för dig då, Karin? Jag tänker, när man då som du, jag vet ju, du är ju givetvis flerbarns mamma och gift och hund och familj och hus på Gotland och golfare. Och hur i hela friden hinner man med allt där? Jag fattar inte hur du har hunnit med allt i ditt liv och ändå framstående forskare och föreläsare och åker hit och dit. Hur går detta ihop?
Så superwoman.
Nej, det är en organisationsfråga, tror jag. Man måste organisera sig. Och sen så lära sig säga nej också. Jag är ganska bra på att säga nej till vissa saker. Nej, men så att man koncentrerar sig på det man tycker är viktigt i livet.
Men jag tänker när jag hör Kristina då och träning och hur viktigt det är med träning. Jag har ju själv upplevt det och jag kommer precis från ett cykelpass.
Just men, det, du är på Fuerteventura, ja, ska vi berätta.
Jajamensan,
för du har en träningsresa.
Toppelsa. Men hur mycket, hur träningen och hjärtat, hur mycket ger träningen för hjärtat, om man säger så?
Ja, det ger ju jättemycket som allmän svar på frågan. Och sen får man ju dela upp det, vad man har för hjärtproblem och så. Men du ska veta att redan 80-talet kanske så var det ju, hade man hjärtsvikt då skulle man, och hade man hjärtinfarkt då skulle man ligga 6 veckor och samla på sig proppar. Man fick inte röra på sig. Och första tiden när jag var då chef för den här hjärtintensivavdelningen, då hade vi mobiliseringsschema. Så första dygnet så fick man inte gå på toaletten utan, och sen så var det då under 10 dagar var försiktigt. Allt det där har ju ändrat på sig. Vi vet ju att det är jättebra vilken sjukdom man än har att röra på sig. Till och med om man sitter i rullstol kan man ju göra olika rörelser. Så att det är så viktigt när det gäller det mesta.
Det är ju märkvärdigt, va? Jo, men det är klart att man skulle vila sig till hälsa förr.
Ja, det var farligt att röra på sig. Medicinen ansåg det förr i världen. Det har hänt jättemycket där. Och ändå, det som jag då efterlyser, det är ett sätt att jag som ser ganska mycket patienter och så, det är att få dem att göra det. Alltså, man vet hjärnan att det här ska man göra. Jag ska gå så som att 1000 steg per dag, jag ska göra det och det. Men sen, hur får man dem att göra det regelbundet? Det är lika som med bra diet. Alltså, hur får man då? Det är jättemycket jobb med det.
Har du något tips där, Kristina?
jag försöker ju att organisera min dag så att jag vid ett visst klockslag, inte precis på klockslaget, men i alla fall så gör jag mina övningar med det här Joint Academy, och det tar bara 10 minuter och jag får 10 övningar varje dag och jag ser på en liten video exakt hur jag ska göra så att jag gör rätt och inte fel, för att det är väldigt, det är väldigt viktigt. Och sen så, så tycker jag att kosten är väldigt viktig. Och sen så tycker jag ju också, fastän jag inte är så ihärdig med det, men yoga, andningsövningar. Att göra yogarörelser och verkligen gå in för att andas ordentligt. Djupandning. Och det tränar man ju också hjärtat med. Med att andas.
Ja, det gör man. Det kan jag inflika när jag känner, för jag har ju sådana här arytmi och extra slag också förstås på hjärtat. Att när jag då känner det här komma, om jag då tar en liten paus och bara börjar andas så djupt och så lugnt som jag bara kan. Så kan jag faktiskt tvinga tillbaka det här som var på gång. Det är ganska fantastiskt.
Det tycker jag är en väldigt, väldigt, väldigt viktig del utav träning och meditation naturligtvis. Alltså tänk om alla mediterade. Vad bra vi skulle må allihopa.
Promenad i skogen.
Ja,
precis. Ja. Jag vet ju när jag är ute och föreläser också om träning, så vet jag att många tror att träning, då ska man verkligen köra så hårt så att man nästan går sönder och det ska vara tufft. Men det är just det här att gå, som du sa Karin, en promenad i skogen, att man får upp pulsen, eller hur? Det är det handlar om.
Och regelbundenheten. Regelbundenheten. In. Varje dag.
Ja. Och det är egentligen enkelt om man tänker att man ska gå 30 minuter kanske med lite pulshöjande aktivitet. Det får man ju ihop utan problem.
Om du kan gå 30 minuter på morgonen kan du kanske gå 30 minuter på kvällen. Det är vad som du har gjort hela dagen som gäller. Det summerar sig. Och varenda rörelse har betydelse.
Och så sluta stressa. Det är livsfarligt med stress alltså.
Det är sant. Ja, det har vi, kan vi säga mycket om. Dessvärre så blir det ju stressigt med man lägger möten för tätt. Som jag gjorde idag till exempel. Jag hade ett möte så hade jag 10 minuter, så Bengt, min man, sa ja, det är bra att du hinner äta i alla fall. 10 minuter, det var ju duktigt av dig. Och då förstår jag den sarkasmen, den satt, för att det är ju dålig planering helt enkelt. Jag ska ju inte planera så illa så att det blir så. Men då blir det ju stress. Och sen ska man hinna med, ja ni vet, saker som man inte har hunnit med. Och så ligger det och gror och så måste man ta tag i det och så blir man stressad. Nej, det är verkligen inget bra, Kristina, jag håller med dig. Men mer meditation säger du, och skogspromenader, ja det håller jag med om också. Men det är inte så lätt alltid att komma ut i skogen. Men vi i Stockholm till exempel, eller om man bor mitt i en stad, man kan ju gå... Ja, var det går att gå så att säga. Det finns ju stora parker till exempel. Man kan åtminstone ta en parkpromenad då, brukar jag säga. Det är ju träder också. Så man får åtminstone röra sig och se träden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men säger att vi utlovar ju någon liten nyhet här i början. Ja, och då tycker jag att Kristina ska få berätta om den här nyheten. Därför att snart åker du hem till Sverige. Och då kommer du att börja repetera på Dramaten. Och då blir vi supernyfikna på vad det är som du har på gång.
Ja, jo, nej, men det är ju så här att jag befinner mig i Spanien och där gör jag de här grejerna som vi har pratat om. Och för att jag ska ladda batterierna och förbereda mig inför en jätteuppgift som jag har framför mig. Och det är att jag ska börja repetera den 30 november på Dramaten. Och jag ska spela drottningen i Macbeth.
Åh! Och när går den upp sen då?
Nej, men alltså, det är så märkligt alltihopa. För att jag, det är premiär den 2 februari.
Okay.
När Dramaten då kontaktade mig för att fråga om jag var tillgänglig och om jag hade lust. Så hade jag sedan lång tid tillbaka bestämt mig för att jag ska inte stå på scenen mer i mitt liv. För att det har jag gjort tillräckligt och jag orkar inte med den pressen och nervositeten och prestationsångest som det innebär att stå på scenen så gott som varje kväll då i en stor uppgift. Så att idén gick inte alls i mina planer för framtiden. Jag skulle ta det lugnt och ta hand om barn och barnbarn. Och njuta av livet och inte stressa och inte utsätta mig för något. Men så bad jag i alla fall att få läsa ett manus. Och när jag hade läst det så då tänkte jag, ett sånt här erbjudande kan jag inte säga nej till.
Det var så häftigt.
Nej, men det är så konstigt. För att sen upptäckte jag så här att jag kommer tillbaka till Dramaten i 25 års cykler.
Oj då!
Jag kom in på Dramatens elevskola 1958 och så gjorde jag stora roller redan som elev. Sen sa jag upp mig därifrån 1964 när Ingmar Bergman var chef. Och sen så kom jag tillbaka till Dramaten efter 25 år.
Fantastiskt!
Ja, då var det då teaterchefen Lars Löfgren som, som kontaktade mig och så sa han så här, nej men nu är det dags Kristina, nu är det dags för dig att komma hem.
Och det gjorde du?
Då gjorde jag det och så spelade jag där, jag tror att det var 7 år eller något sånt där. Nej, inte så mycket, men i alla fall stora roller då, farliga förbindelser och när ni fick er spöllopp och sådana där grejer. Jaha. Men då var jag ju pjäsengagerad. Så att 1996 så slutade jag där då. Mm. Och tänkte att ja, nej, men jag kommer aldrig mer stå på scen. Och jag var så glad för det. Och nu är det 25 år igen.
Och nu är det dags. Ja, men det är spännande. Det är någon mening med det här. Det är klart det.
Jag tror nästan det.
Ja, det är fantastiskt tycker jag också.
Vi måste ju sen kasta oss på telefon eller på datorn snarare och försöka boka.
Ja,
det här vill vi ju inte missa.
Nej, men alltså det är ju bara att gå in. Hör ni mig?
Ja.
Vad bra, för att jag förlorade bilderna här. Ja. Jo, men det är ju bara att gå in på dramaten.se och boka biljetter. Men visst är det väl märkligt alltså?
Ja, det är det verkligen. Har du några sådana här cykler som du känner igen, Karin? Alltså att jag har gjort det och så har jag bestämt mig för att nej, nu ska jag sluta. Har du för övrigt, du har väl inte gått i pension, har du det?
Nej, jag jobbar fortfarande. Med patienter och lite forskning och sånt där. Ja. Nej, jag har gjort lite olika saker. Jag har ju varit sjukhusbaserad hela livet, nästan arbetslivet. Mm. Sen har jag då jobbat faktiskt lite sådär har faktiskt varit jämställdhetsstrateg i Stockholms läns landsting, numera Stockholms region. Oh,
Stockholms.
Jaha. Ja, och det var jättekul jobb som jag hade på halvtid. Jag tror det var 3 eller 4 år.
Mm.
När jag ville komma bort från sjukhuset.
Har vi någon sådan nu?
Nej, sen så allting söks upp i någon slags allmän pott så att säga, där de skulle ha med miljö och allt möjligt, så att det liksom försvann sen. Men det var under den tiden som jag bildade den där läkemedelskunskapssajten, genus Janus Med, och så där vi tittar på alla läkemedel och ser om de har, hur det är med, för män och kvinnor, och om de har mera biverkningar eller ska dosera olika. Så då fick jag ju pengar och när jag jobbade med det där och kunde sätta igång det. Och det är linjeverksamhet nu i Region Stockholm. Så att jag gjorde väldigt mycket bra saker. Och det var ju en upplevelse att se det från den sidan. Jag träffade ju alla politiker och det var jättekul. Alltså. Mm. Men, och det var en helt annan värld faktiskt. Mm. Det var ju...
Men du drog ju också igång Centrum för genusmedicin på Karolinska.
Ja. Precis, det hade jag då gjort också redan. Så det hade jag också kvar som halvtiden. Mm. Så jag var borta från kliniken ett tag, några år.
Mm. Men nu är du tillbaka där och har patienter igen.
Ja, nu har jag mycket patienter.
Men inte så att du kan ta nya patienter väl? Eller?
Jag har ju då, det är ju på stan då så att säga. Där kan jag ta nya patienter, men det är ju då inte med i landstinget så att säga. Så att jag har mest försäkringspatienter, annars är det väldigt dyrt tyvärr.
Ja.
Men det är så systemet är.
Okej. Okay. Och när det handlar då om hjärtat och du blickar tillbaka nu lite grann så här. Kristina har just pratat om sina 25-årscykler och kan du då se att, ja, vad tycker du själv? Har vi gjort framsteg som du säger att ja, det har hänt mycket? Du har ju berättat lite grann att det finns nu sedan 2020 regler som säger att man får inga anslag för sin forskning om det inte finns genusperspektiv till exempel med i forskningsansökningen. Men kan du säga att ja, jag tycker att det har gått framåt då?
Ja, jag tycker att det har gått lite framåt, absolut. Och min specialitet och hjärt-kärlsjukdomar, det är väl de där det är mest medvetenhet om de här sakerna. Sen finns det andra specialiteter där man kanske är mer könsblind fortfarande. Även fast det har gått framåt så är det inte bra än. Så det finns mycket kvar att göra. Men jag är just på min arbetsplats då, som då har varit mest Karolinska. Där är det numera självklart när man ska sätta igång en studie och sånt där, att man räknar på hur mycket män och hur mycket kvinnor man ska ha med och för att kunna dra slutsatser och så. Och även i forskningsinstitutionerna så har de det. Men det är ganska mycket motstånd kvar. Och jag kommer ihåg att när den där från Vetenskapsrådet kom om att man skulle i sina anslagsansökningar skulle man ha med köns- och genusperspektiv, så var det någon insändare från KTH, någon forskare där, som tyckte att det var jättelöjligt. Han höll ju på med radiovågor och det hade ju inte med kön att göra. Och det här är ju, då är det ju så att när det är tillämpligt, man kan inte ta bort det bara för att man inte har någon könsaspekt när man forskar på radiovågor. Det är liksom...
Nej. Och här kan vi väl dra en parallell, tycker jag, till det här när vi nu talar om könsaspekten och genus i det här med hjärta och det här med hälsa. Att självklart så är kvinnor och män olika. Och även om vi kan ha unisex-kläder som vi hade en gång, kvinnor och män, och det kanske kommer tillbaks, vem vet. Men inte när det gäller biologi. Och då tycker jag att den här pågående debatten är väl så förfärlig, där en liten, liten grupp får oss till exempel 1177 att säga att nej, man kan inte skriva ordet kvinna, man kan inte skriva eller använda ordet kvinna eller ordet man, därför att då är det några som tar illa upp, sådana som har bytt kön.
Kvinna gravid, nej, individ gravid i 9:e månaden ska det stå. Det får inte stå att det är en kvinna som är gravid.
Eller en kropp med en vagina, då är det en kvinna.
Ja, Jag menar, jag har ju hört från Danderyds, jag måste berätta det, från Danderyds sjukhus, på kvinnokliniken där, så har de fått kritik för att de heter kvinnokliniken. Det ska heta kliniken för individer med livmoder.
Alltså det är ju så befängt så att man svimmar. Det är ju, jag menar, hur kan vi i ett modernt samhälle tillåta detta? Jag tycker att alla grupper givetvis ska få hjälp om man har psykiska problem, om man har fysiska problem, om man har hälsoproblem, så ska man tas om hand, man ska få hjälp. Men inte fasen ska vi andra, för att en liten grupp tycker att jag vet inte om jag är kvinna eller man, alltså mår jag dåligt om jag läser kvinna eller man, så ta bort det. Ingen får heta kvinna och ingen får heta man. Va?
Och där förstår jag inte varför de ska må bättre bara för att vi ändrar lagstiftningen och inför ett tredje kön. Men det viktigaste är att ta hand om dem och förstå dem och inte vara dumma mot dem. Nej. Men inte blir de väl bättre bara för att det finns ett tredje kön liksom.
Nej. Det är det. Vad säger du, Pamela?
Nej, jag känner att jag håller med er.
Helt. Det är ju helt märkvärdigt. Men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle tala om nära hjärtat. Och då får jag väl fråga, vad är, jag tror jag vet Karins svar, men för du brukar alltid när du gör dina presentationer så brukar du alltid visa bilder på dina barnbarn. Så jag skulle fråga dig nämligen, vad är närmast ditt hjärta?
Ja, det är klart att det är barnen och förstås. Och maken förstås.
Ja, förstås. Och vad är det som får dig att må som bäst då, Karin? Som person?
Ja, det är när man gör någonting med barnen och barnbarnen. Och sen faktiskt också så mår jag väldigt bra när jag känner att jag gjort en insats för en patient. Den känslan är ovärderlig. Nu har jag gjort nytta, nu har jag gjort något. Det känns så härligt.
Det förstår härligt. Jag. Och det är ju fantastiskt att du fortfarande efter så, hur många år i yrket?
Ja, det har jag inte räknat efter.
Nej, inte jag heller. Ålder är bara en siffra, spelar ingen roll, säger jag som nyligen har fyllt 75, men i alla fall.
Ja, men jag vill ställa samma fråga egentligen till Kristina också då. Ja. När mår du som bäst, Kristina?
Ja, nej, men det är ju så. Alltså man skulle ju helst vilja ha alla sina barn och barnbarn runt sig. Och av den anledningen så håller jag på att bygga ett hus på tomten faktiskt. Vår stora tomt på Värmdö där vi har bott i 58 år och där barn och barnbarn kommer på somrarna. Och då tänker jag så här att då behöver vi ett extra hus så att det finns sängplatser där. Och så finns det ett hus nere vid sjön, där finns det också sängplatser. Och så tänker jag mig för framtiden att där kan man, ja, det kan vara en undantagsstuga. Så att jag och Hans kan flytta in där när de andra barnen, alla fyra barnen med sina barn, invaderar det stora huset. Så har man det som man hade förr i världen. Att föräldrarna liksom, bor kvar. Ja. Och det kommer faktiskt att bli så också. För att vår äldsta son som har bott i Dalarna och har en son som är 7 år gammal, han ska flytta hem till sitt barndomshem, alltså vårt hem. Och bo där. Och spännande. Ja, det är jättespännande. Och det är klart att det är så man vill ha det. Man vill ha alla runt sig.
Ja, tänker jag. Generationsboende, vad spännande det är. Och du vet, jag vet Karin, du är på Gotland där. Har jag ju haft nöje att besöka dig och din man. Och där har ju ni byggt flera hus nu så att det...
Ja, vi har ett hus till som vi kallar för barnbarnshuset. Där får barnbarnen bo.
Just det.
Ja, men det blir underbart.
Ja, det är fantastiskt. Det är något att drömma om verkligen. Men det här är ju... Och ska man då sluta med, vad säger du Pamela, att prata om Ja, vad man önskar kanske. Det är väl alltid underbart att höra om man nu passar på och önskar.
Ja, för det nalkas ju mot jul. Och då så ska man ju dels vara snäll. Och så vill man ju ha någonting som man ska önska sig i julklapp. Och det behöver ju inte vara hårda saker. Utan det kan vara, tänker jag, någonting som man tänker på om man skulle vilja få en uppfyllelse. Så vad säger ni, Karin och Kristina? Vad skulle ni önska till jul och framöver?
Ja.
En upplevelse.
Jaha.
Ja, nej, men alltså, jag tycker inte man ska ge bort saker. Det har vi alldeles för mycket. Men
jag måste få inflika bara en fråga där. Dina änglar,
ja.
Finns de fortfarande?
Ja, de finns på min webbshop.
Det gör de.
De säljer ju fortfarande, alltså, det gör de. Så att, jag tar ju emot beställningar där.
Och då går det ju pengar, för du stödjer ju en god sak.
Ja, jag har ju alltid med allting som jag har producerat så har en viss del gått till behövande barn. Så att jag stödjer ju då Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens ö och barnhem i Thailand. För de
jättefina barnen. Och där har ju både du och Pamela och jag tillsammans med Karin, så har vi ju, eftersom ni är ambassadörer båda två ju för oss, och det är ju så stolt över så jag kan spricka, men tillsammans med Karin så har vi ju byggt upp insamlingsstiftelsen med 90-konto som heter Kvinnor och hälsa. Och genom Kvinnor och hälsa så har vi ju nu sedan 2005 delat ut stipendier till medicinsk forskning på kvinnors specifika sjukdomar, och inte bara hjärta, men mestadels hjärta förstås, men för det är ju Karins område, men även annat. Och i år till exempel, Karin, så delade vi ut till, ja, du kan ju berätta.
Ja, vi delade ut pengar till dels hjärt-kärlforskning, men också till forskning om endometrios och gynkancer.
Just det.
Och sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar under graviditet. Och det är ungefär något liknande nu i år också, där vi har en där vi ska, där de ska söka i år också. En annons ute där man kan söka pengar för det.
En gång
plus
om året.
Alzheimer-forskning ska vi ha i år också.
Precis. En gång om året så delar vi ut pengar via Kvinnor och hälsa. Och om man då ska önska sig något, jag tänker bara, för att det är ju tack vare just Karin och hennes kollegors och er ambassadörer och alla medlemmar och alla kontaktkvinnor i landet som det här är möjligt. Alla hjälps vi ju åt så det kommer in pengar. Och så blir det ju då, utlyser vi pengarna till forskare som kan söka, och så blir det stipendier och mer kunskap. Och det är det som är fantastiskt, tycker jag. Att man önskar sig mer av bidrag så att det kan bli mer kunskap, mer forskning och bättre hälsa för alla och bättre livskvalitet för alla. Eller hur?
Vad önskar du dig specifikt, Karin?
I julklappen, eller?
Ja.
Ja. Nej, alltså jag har ju inte varit på någon sån här evenemang på 1,5-2 år eller vad det är. Alltså en härlig pianokonsert med Chopin, Beethoven, eller en operabesök eller något teaterbesök eller något sånt där. Jag har inte varit på det.
Och Dramaten.
Och Macbeth för Dramaten. Jag längtar jättemycket på sånt.
Ja. Och det önskar jag med julklapp nu när jag vet att Kristina ska vara med. Då vill jag ha det till Macbeth.
Det vill jag också. Bra sak.
Vi får se till att det blir ju hela teatern kommer ju nu att bli fylld av oss, av alla dina vänner och bekanta.
Vi kommer att stå där i fåtöljerna och jubla.
Ja, verkligen.
Och hålla tummarna.
Ja,
det är klart. Det kommer att bli för att jag kommer ihåg vad jag ska säga.
Ja, du kommer ihåg. Och du är så van. Jag skulle vilja veta lite om Wahlgrens värld också som jag följer. Jag tycker det är fantastiskt. Jag trodde aldrig jag skulle tycka det var roligt att titta på en annan familjs, vad de gör. Men ni är så underbara så man bara sitter där och njuter.
Roligt, vad roligt.
Ja. Ja.
Det är riktigt.
Vad känner du själv?
Vad sa du?
Är det jobbigt att ha liksom filmteam?
Nej, alltså det blir ju så till slut att det här teamet då, de blir ju som familjemedlemmar, så att man tänker ju inte på att man har en kamera, och det finns ju inget manus, utan det blir vad det blir och man säger vad man säger, och Pernilla och Bianca grälar friskt
Ja, det är ju förstås ibland, antar jag, att det måste kännas lite jobbigt ändå. Att det blir så, för det är ju så naket.
Det blir så privat, ja. Det kan man tycka. Mm. Men tydligen så är det väldigt igenkännbart. Så att andra familjemedlemmar, då, andra i andra familjer, känner igen sig i det här. Och det är inte tillrättalagt eller någonting.
Nej. Jag måste bara påminna er om, mitt i detta så måste jag påminna om, Karin, det som du ju gav Solveig Ternström inspiration till att skriva. När hon skrev en tv-serie som ju visades på SVT för några år sedan. Där du var förebilden, berätta.
Ja, den heter Om ditt hjärta, och Solveig var med mig uppe på hjärtavdelningen på Karolinska och gick rond och sånt där och gjorde lite research, och sen så berättade jag då vad jag tyckte om hur det var att vara kvinnlig hjärtdoktor, och det är ju en väldigt tuff värld och man får fightas väldigt mycket och så, och då tyckte hon det var intressant, så då gjorde hon det där.
Och det blir ju en väldigt uppskattad serie. Kommer ni ihåg den kanske? Om ett hjärta. Jag tycker det är dags för SVT att visa den igen. Den är ju alls inte omodern på något sätt. Och det var ju då relationsdrama. Precis som, jag menar, nu är ju ni på riktigt. Alltså i levande livet, det som pågår. Men, och det här var ju förstås ett skrivet manus. Men ändå så var det ju om den här kvinnan och hennes familj och hennes barn och deras relationer med varann och så. Så att det blev ju en bild i verkligheten som var fantastisk också. Så det tycker jag att den vill vi se igen. Ja, jag tror att vi får runda av här nu. Om det är någon som vill tillägga något så passa på. Jo, Karin, du har en ny bok igen får man väl säga.
Ja. Ja. Det är den här. Ska jag säga.
Som heter?
Finns
den? Ja, du får säga vad den heter.
Kvinnohjärtat. Ja. Och det är då den fjärde upplagan, och den är jättebra med massor med duktiga kollegor som skriver fantastiskt om det allra senaste inom hjärtsjukvården och med ett könsperspektiv. Mm. Och den kommer ut i början av nästa år.
Ja, spännande. Det är mycket att se fram emot. Nästa år.
Ja, det har vi nästa år. Ja.
Ja.
Det är väl underbart, Pamela?
Ja, det är jag älskar att läsa och jag vill gå på teater.
Ja, det har vi gemensamt allesammans. Ja. Och då får vi önska dig en riktigt lycklig resa hem, Kristina. Och så håller vi tummarna då för kommande tid med repetitioner och sådär.
Ja, det gör vi.
Och vi ses snart igen. Och när det gäller Karin också, mer nya rön och ny forskning. Mm. Och mera golf, för det är också någonting som vi kör. Hjärtgolfen, ni vet, en turnering Sverige runt. Och då blir det pengar som går till 90-kontostiftelsen. Och som vi också är med då och utlyser varje år. Och där är ju då Karin tongivande, för det var tack vare dig. Det blev en tävling från början och en turnering. Så att det är också fantastiskt hur mycket du har varit inspiratör till, får man väl säga. Så det får du ta åt dig, verkligen. Ja.
Så, vi tackar er så otroligt mycket för att ni ville vara med oss. Jag önskar er en god jul, kan man säga, och lycka till.
Detsamma.
Ja. Detsamma. Det gör vi, och jag önskar också er en god jul och alla lyssnare, och Pamela, vi hörs snart igen.
Jajamensan, det gör vi.
Det gör vi.
En god, frisk och glad jul önskar jag er.
Ja,
detsamma.
Låt oss vara friska och låt oss inte ha några hjärtproblem.
Nej, det ska vi inte ha.
Problem överhuvudtaget.
Nej. De ska lösas.
Ja.
Då så. Ta hand om er. Tack för idag.
Hej då.
Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.